Välkommen till Pierres värld. Idag besöker jag journalisten och författaren Gunnar Wall. Gunnar har skrivit flera böcker om bland annat Palmemordet. Gunnar har även erhållit priset Guldspaden 2 gånger. Jag intervjuade Gunnar för drygt 1 år sedan. Då pratade vi bland annat om hans bok Rättsskandalen, Olof Palme, mordet, syndabocken och hemligheterna. Idag ska vi prata om hans senaste bok på 540 sidor eller 576 sidor med alla fotnoter och hänvisningar. Boken släpptes nu i oktober 2025. Den heter Kalla kriget, spioner, statskupper och attentat. Häng med nu. Nu åker vi till Gunnar och kollar vad han har att säga. Nu kör vi.
Del 1 av 3.
Tjena Gunnar!
Tjena det!
Hur är läget?
Jo då, det knallar och småspringer.
Oh.
Det är bra.
Du har ju skrivit en ny bok här.
Ja, det har jag gjort.
Som heter Kalla kriget.
Ja.
Kan du berätta lite hur boken blev till?
Ja, jag skrev ju för några år sedan en bok om andra världskriget. Och redan då insåg jag att det skulle gå att skriva en uppföljare. För att historien tog ju inte slut där, så att säga.
Okej.
Okay. Och Kalla kriget i en lång period som innehåller väldigt många dramatiska händelser. Också händelser som folk har spekulerat om. Och händelser som man inte alltid har vetat så mycket om. Mm. Så jag tänkte att det där är ett ämne som på något sätt hjälper till så att vi kan förstå den värld vi lever i idag. För det här är ju historia som inte är så gammal utan som slutar bara för några årtionden sedan.
Ja, och den här nya tegelstenen Kalla kriget. Mm. Den börjar ju med att de hittar en man död i ett trapphus på Rindegatan 42.
Ja, i Stockholm.
Kan du berätta lite om vem det var och vad som kan ha hänt?
Mm. Det här var alltså i juni 1945 då kriget var slut i Europa. Hade varit slut i några veckor bara kan man säga. Mm. Och han som de hittade, han hette Kai Holst. Han var en norsk ledande motståndsman. Han hade spelat en väldigt central roll i motståndsrörelsen. Och han hittades skjuten uppe vid vindsvåningen i det här huset med ett vapen i handen så att det kunde se ut som om han skjutit sig själv. Men det fanns ju frågor, varför skulle han ha gjort det där och varför? Och de frågorna blev allt starkare när det kom fram att han hade stött på någonting som han tyckte var mycket upprörande som han ville reda ut. Och det var det han skulle göra i Stockholm under de här dagarna. Men det blev alltså inte utrett utan han dog. Och det märkliga var att utredningen av hans död gick väldigt, väldigt snabbt. Man slog snabbt fast att det var självmord och så skulle man inte göra någonting mera. Och folk i hans omgivning höll på sen i åratal efteråt och försökt att få fram vad som egentligen hade hänt. Och flera av dem drabbades av hotelser, alltså information om att det här kunde vara farligt att ägna sig åt. Så att det skulle de släppa.
Mm. Men vad hade han kommit på då, tror du?
Ja, det finns ju faktiskt en hel del uppgifter som har kommit fram under ett antal år nu som pekar på att det han hade kommit på hade att göra med ett besök han gjorde i Lillehammer i Norge alldeles innan han kom till Stockholm. Han hade skickats dit för att besöka ett fångläge med tyskar för att se efter vilka som kunde vara krigsförbrytare. Mm. Så att de skulle ställas till ansvar för det de hade gjort. När han kom dit så saknades det ett antal personer som hade smugglats ut ifrån lägret innan. Och det finns mycket som tyder på att det var det han insåg och att han anade att här fanns någonting som inte hade gått rätt till som han såg det. Mm.
Och det var löjtnant Sala och hans män. De var väl signalspanare, tyska signalspanare som satt i Lillehammer och signalspana på ryssar.
De hade spanat på Sovjetunionen under kriget och de hade väldigt utvecklade metoder. De hade knäckt sovjetiska hemliga koder. Och de hade en stor mängd information om Sovjetunionen. Mm. Och det här blev plötsligt väldigt intressant för USA, som ville veta allting om Sovjetunionen nu när kriget var över. Och då var det uppenbarligen så agerade amerikanska OSS som var föregångare
till CIA.
Till CIA, exakt. Och de jobbade i samarbete med den svenska militära underrättelsetjänsten C-byrån. Mm. Och det de gjorde var att man tog med sig dessa spanare ut ur Norge, över till Sverige,
de smugglar
dem,
ja,
till
precis.
Tyskland och sen över till USA slutgiltigt. Mm. Och man tog med sig den information de hade, det var ganska omfattande information de hade. Och dessutom fanns det mycket pengar som också fördes över till Sverige och försvann på något konstigt sätt som vi inte vet.
Ja, det var några koffertar där som försvann.
Ja, precis.
Ja.
Och det var med all sannolikhet det som Holst hade fått nys om och tänkte här hade det skett någonting bakom Norges rygg och bakom engelsmännens rygg. Engelsmännen var ju väldigt aktiva och inblandade i Norge också i den situationen då. Mm. Och det innebär ju då att folk som kanske skulle ställas till ansvar för allvarliga brott, de hade bara försvunnit helt enkelt. Och information som Norge kunde ha anledning att få hade också försvunnit. Så att han reste över till Stockholm uppenbarligen väldigt mån om att reda ut de här sakerna. Och sen när han kom till Stockholm då, så finns det tecken på att han trodde att han var förföljd. Och att han fick vara noga med hur han skulle agera. Och det slutade alltså med att han hittades död. Ja,
han åkte ju alltså direkt ifrån Lillehammer till Stockholm nonstop.
Ja,
med bilar och så. Ja. Det var den här chauffören då, Romstad hette han va?
Just det.
Som körde han till Stockholm.
Mm, det är riktigt. Och så släppte av dem i centrala Stockholm. Sen tog han då en taxi till det ställe i Bromma där han bodde inneboende. Men han gick aldrig in där utan han försvann väldigt fort.
Han blev inte insläppt har jag hört.
Ja, det finns olika uppgifter om vad som hände.
Där,
ja. Det kan vara så att han själv insåg att han var övervakad och att han stack iväg. Att han kanske skulle ha velat lämna över någonting. Men att han insåg att det inte skulle gå. Så han stack iväg vidare till Gärdet. Där han klev av taxin och gick in i en port.
Rindegatan 42.
Just det. Och han... Där finns det då också motstridig information om vad som hade hänt, men han ringde på hos någon bodde där och precis. Som hade jobbat med motståndsrörelsen innan och den öppnade inte.
Han släppte inte in honom?
Nej, han blev orolig uppenbarligen verkar det som. Och sen hade då den mannen hört skottlossning efteråt och blivit väldigt orolig. Så att alltså det hela... skulle kunna vara så att Holst var förföljd, att när han skulle ta sig in i det här huset då hann folk upp honom och ledde in honom i huset samtidigt som han hade ställt resväska utanför.
Ja, så att, han har uttryckt på porttelefonen och blivit insläppt.
Ja, exakt.
Och sen blev han inte insläppt i dörren.
Nej, som det verkar. Så att han blev antagligen ledd högst upp i huset och där såg man till att använda hans eget vapen och skjuta honom, som det verkar.
Ja.
Och allt det här sopades undan under väldigt lång tid och det har varit mycket diskussion om det i Norge där folk verkligen undrat vad var det som hände. Men där de som kunde ha information ofta har valt att inte yttra sig överhuvudtaget.
Nej, det har varit hemligstämplat allting. Det har varit väldigt svårt att få ut någon relevant information. För att själva brottsplatsundersökningen, den försvann ju fort. Det var ju någon svensk känd Säpo-polis eller något sånt, kommissarie, som hade varit där.
Mm.
Och det var så mycket motstridiga uppgifter har jag fått förklarat för mig att det var fel hand också som han hade pistolen i.
Ja.
I förhållande till att han var vänsterhänt eller något sånt, för han var inte högerhänt, eller om det var tvärtom.
Ja, det verkar vara fel hand och det fanns inte någon krutstänk på handen heller. Mm. Så att alltså det fanns omständigheter av det här slaget som liksom verkligen såg ut som om det var arrangerat. Och dessutom ska man komma ihåg att han hade alltså just avslutat en framgångsrik insats i motståndsrörelsen. Han var nygift, han och hans fru skulle iväg till Oslo och han hade nytt jobb han skulle börja på och så vidare. Det fanns liksom ingenting som tydde på att han skulle vara självmordsbenägen.
Nej, exakt.
Ständigt inte överens
med honom. Han var ju bara 32 år.
Ja, och han var ju en stabil person alltså, ja. Som var van vid svåra situationer, så att han bara skulle ha flippat ut på något sätt. Alltså, det stämde inte med den bild man hade av honom, va?
Nej, men det man förstår, det jag liksom har förstått eftersom jag har borrat lite i det här förut, så vet jag att när han kom till Lillehammer och var liksom klar med Stockholm och det här och upptäcker att Sala och hans män är borta, då får han mer eller mindre panik och måste ge sig av till Stockholm så fort det bara går. På det viset som man lämnar Lillehammer med den bråskan och så, då är det ju för att han vill träffa någon och säga någonting viktigt.
Ja, det är det intrycket man får.
Man har ju inte så bråttom för att åka till Stockholm, och vi säger att han åker där till Bromma Riksby, blir inte insläppt eller han får inte vara där då, så han åker till Rindegatan 42. Det gör man inte för att ta självmord.
Nej, men det låter ganska långsökt.
Hela det faktiskt. Ärendet är ju officiellt självmord.
Så. Just det. Och jag tror att det som var känsligt, det var ju alltså att i slutet på andra världskriget, då det officiellt, så var det ju då vänskap mellan segrarmakterna, så att säga. Ja. Så hade alltså USA börjat att agera för att skaffa sig hemlig information. Därför att man inställdes på att det kunde bli konflikt med Sovjetunionen längre fram, och man ville ha expertis på Sovjetunionen, om man ville ha information om radiosaker och sådana grejer. Och om man hade då gjort någonting mot alla acceptabla överenskommelser, alltså någonting som inte ingick i spelets regler. Och då är det inte så långsökt till att tänka sig att om någon skulle avslöja en sak som skulle kunna ha så stora internationella effekter, så kunde någon ha bestämt sig för att nu gör vi så med honom.
Ja, men den här Operation Claw, som det hette, så att det var ju liksom en operation som pågick en bra tid innan för att kunna smuggla ut det här 20-talet tyskarna och all utrustning och alla arkiv och det de hade och den kunskap för att kunna ta del av den. För den, enligt vad jag har förstått, så den här Operation Claw, det är det som är Lillehammers kuppen. Ja. Den kunskapen som de fick i den här operationen, den kunde de använda långt fram i tiden.
Ja.
Jag vet inte om det var till 70-80-talet till och med.
Jo, alltså det var ju starten på en väldigt omfattande verksamhet som USA kunde använda sig av, där och så att säga kunde kartlägga sovjetiska aktiviteter på olika sätt. Va? Så det var ju stora saker inblandade. Och det säger ju någonting om att spänningarna fanns ju redan 1945, så att säga. Det var inte någonting som kom längre fram, utan alltså man kan väl säga att den officiella historieskrivningen brukar säga att kalla kriget startade 48 ungefär. Ja. Alltså, det startade innan, skulle jag vilja säga. Och det finns flera exempel på det, till exempel att Churchill redan sommaren 1945, han ville att de allierade i väst skulle fortsätta in i sovjetiskt område med sina arméer då, med hjälp av stridande enheter från Tyskland som man skulle ta med sig också. Ja. Det ville amerikanerna inte göra, framför allt för att de hade kvar kriget med Japan, så de hade liksom inte resurser att ägna sig åt sånt. Just då de ville inte det, och det blev avblåst. Men alltså, det är ytterligare ett tecken på att spänningarna fanns så fort kriget höll på att ta slut. Så fanns spänningarna där, så att det låg i luften, kan man säga.
Det var väl egentligen ingen vanlig, normal så här, vardagsmänniska som jobbade och sådär. Det fanns inga tydliga signaler på att nu ska kriget ta slut. Alltså där i maj 45. Det blev ju liksom som en surprise att nu är kriget slut.
Ja, man visste ju att Hitler-Tyskland höll på att falla ihop. Alltså det såg man ju. Och då kom ju så att säga segrande arméer ifrån väst och ifrån öst. Och det var uppenbart att det höll på att ske förr eller senare då. Det är ju riktigt. Men det som är intressant i det här sammanhanget också är att samtidigt som vi hade den här utvecklingen med spänningarna mellan öst och väst, så fanns det hemliga överenskommelser som hade slutits framförallt mellan Churchill och Stalin 1944, då man bestämde sig för en uppdelning av Europa så att olika delar skulle tillfalla öst och väst.
Är det Moskva-avtalet eller vad var det?
Nej, det var Churchill och Stalin som träffades, och det kallades för det stygga dokumentet, har det kallats för ibland. Därför det var en papperslapp som skrevs mellan Churchill och Stalin. Och där kom man överens om då att Stalin skulle få ha Östeuropa, det som blev Östeuropa sen kan man säga, och Churchill skulle ha Grekland bland annat. Va? Och det där kom sen att spela en väldigt stor roll, för att det handlar liksom helt enkelt om vilka stormakter som skulle styra vilken del av Europa. Och det intressanta är att Stalin, som ju var en ruskig person i många avseenden, han var däremot så att han respekterade den här överenskommelsen stenhårt. Vilket tog sig uttryck i det som hände i Grekland redan med start höst.
Och det finns ju med i din bok.
Det finns med i min bok. För det som hände var helt enkelt då att Hitler-Tysklands arméer drog sig ur Grekland 1944 på hösten. Och då var motståndsrörelsen som hade agerat under lång tid, den så att säga styrde och kontrollerade hela Grekland mer eller mindre. Mm. Då kom engelsmännen och landsattes i Grekland, och de var inriktade på att man skulle ha en engelskvänlig regim i Grekland, medan då motståndsrörelse var kommuniststyrd, kan man säga, och hade ett väldigt, väldigt stort stöd verkligen. Alltså den stöddes av andra krafter också. Det hade varit väldigt effektivt och hade stort stöd. Och det som hände då var att engelsmännen bestämde sig för att vi ska styra Grekland, som man slog ner motståndsrörelsen helt enkelt och tog över och skapade en regim med gamla fascister som man liksom samlade ihop och dammade av. Ja. Och det där väckte naturligtvis en otrolig förbittring i Grekland, och det ledde till ett inbördeskrig som startade 1946 och höll på till 49.
I Grekland?
Ja, i Grekland. Ja. Och det intressanta var att Sovjetunionen stödde aldrig kommunisterna i det kriget överhuvudtaget, utan de accepterade den engelskvänliga regeringen hela tiden.
Det man kan säga också, liksom, det var ju när andra världskriget tog slut där 45, var ju Europa ganska sönderbombat, och det var ju mycket oro för kommunister, nazister och fascister och sådana här. Det var ganska hårda styren i en del länder, och som då folket fick chansen att resa sig mot de här olika styrelseskicken också.
Ja, alltså det var ju väldigt stökigt, och man kan se Italien, så jag skriver ganska mycket om i boken också. Där var ju USA med och utövade ett väldigt starkt inflytande, och man ville ju ha en USA-vänlig regering, därför det gick också det här att det var ju väst. Italien skulle räknas in i väst. Och Moskva hade inga invändningar mot det. Men där fanns det också då en kommunistisk och socialistisk motståndsrörelse som var väldigt, väldigt stark. Och som hade stöd av väldigt stora grupper, så att säga. Men de skulle hållas utanför makten då. Och jag skrev speciellt om valet 1948, då USA gick in och utövade ett otroligt inflytande på det valet och såg till att det blev för högerseger som en följd av allt man då hade gjort. Va? Mm. Så det var också ett exempel på att när kriget var över så blev så att säga det som hände i olika europeiska länder styrdes väldigt mycket av vad stormakt i respektive länder ville ha. Och så blev det helt enkelt då.
Jag tänker på när Sovjet gick in i Finland. När de annekterade Kareliska näset in i Finska vinkeln där runt Sankt Petersburg. De annekterade och jag tror det blev en halv miljon finnar som fick dra. Det påminner lite om det som händer i Ukraina. De tar de här Donbass och Krim och det är samma sak som hände i Finland under andra världskriget.
Ja.
För det var där det här Moskva-avtalet var med Kareliska näset där, som de skrev avtal om att de får behålla finsk mark.
Du menar där just där vid krigets slut?
Ja.
Ja. Alltså, och där fanns ju ytterligare den komplikationen med slutet på kriget i Finland var ju det att Finland och Hitler-Tyskland hade ju varit i allians då.
Precis, det är också lite så här lustigt att nazisterna krigar på finnarnas sida mot ryssen.
Och då hade ju Sovjetunionen, de såg det ju som att de skulle ha rätt att se till att de skulle säkra sin gräns genom att ta lite ytterligare så att säga, kan man säga. Så det är ju ytterligare en av många krassa uppgörelser som skedde i slutet av andra världskriget och där omkring, det är ju riktigt.
Det blir rörigt det här med alla länder, men jag tänker på USAs inblandning i andra världskriget. Det har du också med i din bok. Att de hade typ inga vapenproduktion och sånt där under andra världskriget, alltså i början på andra världskriget. Och hur de då ökade och byggde hur mycket som helst.
Ja, det var en enorm expansion. Ja. Och det kom ju att sammanfalla med att när kriget var slut så fanns det ju starka röster i USA som menade att nu skulle USA utöva ett inflytande över världen i stort. Mm. Och 1947 så formulerade ju Truman, som var president, en doktrin som innebar helt enkelt det, kan man säga, att USA skulle ingripa vad man ville där det var nödvändigt och stödja regimer som man själva sympatiserade med och som stödde USA så att säga, om man målade upp en bild av att kommunismen var det stora hotet. Och den bilden använde man sig av, kan man säga, för att kunna agera mot alla regimer som av en eller annan anledning inte underställdes i USA. Så det var inte bara frågan om när de var kommunistiska, utan det handlade många gånger bara om att de så att säga inte följde USAs inriktning.
Men när gick USA med i andra världskriget? Var det, vet du vilket år det var?
Ja, det var ju 41, alltså i slutet av 41 och Pearl Harbor.
Pearl Harbor, men då var de i krig med Japan.
Ja, men då förklarar Hitler-Tyskland USA-krig av en anledning som man egentligen kan undra varför gjorde Hitler-Tyskland det? Det var lite osmart av dem, skulle man kunna säga.
Ja,
det gjorde de.
Väldigt korkat.
Ja, så att,
men det gick inget bra för USA. Det var därför de fick ta till atombomberna Hiroshi Nagasaki för att få slut på det.
Ja, jag skulle säga att det gick väl ganska bra för USA. Alltså, de var ju på väg att besegra Japan. Som jag ser. Men man hade ju jobbat med atombomber länge och det som var, alltså det som det kom att handla om i slutet av kriget, tror jag mycket var att när man hade satsat sådana investeringar på atombomben så fanns det många som ville att.
Tack för att du har lyssnat på Cash Värld.